This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Överlev i det öppna kontorslandskapet. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälso- och managementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Vi är många som antingen arbetat eller arbetar, kanske just nu när ni lyssnar, i ett öppet kontorslandskap. Och de har ju blivit mer och mer vanliga, och någonstans så har det ju funnits en god tanke med att gå från så kallade liksom cellkontor till öppna landskap. Inte bara att det finns ju enorma, ofta kostnadsbesparingar i det här, men det känns lite som att vi har kommit ganska långt ifrån de här fördelarna, och i alla fall i mina socialmediala och liksom flöden där jag läser så är det inte så glada toner, och det finns även en del forskning som visar att det här kanske inte är så jättebra om man tittar på både hälsa och produktivitet.
Nej, det är ju intressant hur vi kollektivt går åt ett håll som egentligen, ja, det mesta forskning visar är dåligt, förutom den ekonomiska effektiva biten då. Men då är det ju lite grann som det hela temat för vår podd. Att om man inte gör det som är långsiktigt smart, ja, men då blir det i alla fall inte effektivt i längden. Dock ska jag säga att jag har en hatkärlek till öppna kontorslandskap. Men vi gillar ju att
utveckla sen.
Ja, vi gillar ju att prata om problem och lösningar på problem i den här podden. Så att låt oss djupdyka lite i ämnet.
Ja, men precis. För att många säger så, ja, det här gjordes ju bara för att spara pengar. Och det tycker jag inte man ska tycka någonting. Det behöver inte vara någonting dåligt heller. För att om vi frigör liksom resurser då, ekonomiska resurser, till andra bra saker, så kan ju det vara bra. Och vi kanske har en typ av verksamhet, ja, men som den som jag kommer från, där vissa delar av året så är det ju tomt i lokalerna för att människor är ute hos kunder till exempel.
Eller jobbar hemma.
Ja, eller jobbar hemma. Och då är det ju kanske dumt att ha liksom stora, alltså tomma kontor. Men sen så fanns det också en tanke om det här med att vi behöver prata mer med varandra, vi behöver kommunicera mer, och det skulle då ske lättare om det inte var att vi satt i varsitt rum. Och liksom
men det som har varit intressant i den här förändringen, som har ju pågått under många decennier då, tycker jag ändå är att ofta har jag sett, och tycker mig fortfarande se, ett sånt här öppet kontorslandskap för de flesta. Men två högre chefer har varsitt här stängt rum. Och du tänker så här, vad signalerar det? Mm. Ja, men chefen behöver ju fokusera. Ja, det gör ju alla andra också.
Ja, verkligen.
Det kan vara värt att titta lite på.
Mm.
Jag vet att ja, det har ju kommit lite studier alldeles nyligen som just påtalar det negativa egentligen, som vi nämnde. Dels en studie från Karlstads universitet som utfördes på svenska fastighetsmäklare. Och den visar att personer som jobbar i kontorslandskap var mindre nöjda med sina jobb och även upplevde lägre välbefinnande. Men i och för sig, det var ett stort bortfall i studien och det gällde en viss yrkeskategori. Men en annan studie som de pratar en hel del om i ett Freakonomics-avsnitt som vi gärna rekommenderar. En studie från Hogwarts. Från Harvard av Bernstein och Turban heter de. De visade att en riktigt spännande sak, för vi tänker oss ju då att en av fördelarna med den här öppna miljön ska vara att vi kommunicerar mer och bättre. Men de visade att interaktionerna, som ändå bör vara ett ganska viktigt tecken på att vi kommunicerar med varandra, minskade med så mycket som 70% när väggarna mellan personer försvann.
Mm.
Men däremot skickades många fler digitala meddelanden som mejl och chattmeddelanden.
Mm, precis, och de pratade väldigt bra om det här för Freakonomics-avsnittet och just den här reflektionen att, men vad kunde det här bero på då? Men det blir också att vi, för att kunna då få koncentrera, så kanske jag tar den här minen att jag liksom ser lite rynkad panna och koncentrerad, så du verkligen ska se att nu ska jag inte gå fram och prata med Ann-Sofie, för hon behöver vara,
ja, du måste själv. Ju kunna signalera det på något sätt, eller att du sätter på dig hörlurar eller något.
Ja, och då, just att då blev det så istället. Och, men jag tänker också att det avsnittet, det hette också "Yes, the open office is terrible, but it doesn't have to be." Just att, okej, nu har vi fått massa siffror på att det inte är bra. Och jag tänkte, vi kan ju börja med att rada upp vad är det då förutom det här att kommunikationen minskar. Vad är det mer som inte är bra? Vad kan det leda till? Och sen kan vi gå till, men hur kan man,
ja, men
hur kan
en göra? Sak som tydligt är dåligt tycker jag, och visar också forskning, det är ju ljudmiljön som stör oss. Vi gjorde ett avsnitt om det för ett halvår sedan. Att vi blir väldigt störda, framförallt när det pågår samtal som är på så pass nära oss att vi faktiskt kan höra orden.
Mm.
Då rycks vi ur våra tankar eller de, ja, processer vi håller på med i huvudet. Om man bara har någon slags mummel eller sorl, så är inte det lika besvärande. Mm. Eller låg musik eller så, vilket i och för sig kan vara jobbigt om man inte gillar musiken, men just det här med samtal, och det tycker jag att jag känner igen väldigt mycket från min egen arbetsverklighet.
Mm.
Att ibland så kommer jag på mig själv med att jag sitter och lyssnar, fast det var inte riktigt meningen, för att jag kan inte låta bli.
Mm.
Och den grejen är ju jobbig, och jag skulle ju gissa att det är därför man ser att folk istället skickar digitala meddelanden.
Ja.
För dels låter det inte. Och dels är det ju också så att när jag skickar ett meddelande till dig så kan du själv välja när du svarar på det, även om det plingar och möjligen stör dig då. Medan om jag kommer fram och säger, hej Anne, kan jag byta några ord med dig?
Ja, ja.
Då är det mycket svårare för dig att säga,
och säga nej. Ja. Och då kan man säga att höra diskussioner som vi egentligen inte behöver eller ska ta del av, det stör vår koncentration. Men vi klarar av att höra lite sår, men det är ju väldigt sällan man i en kontorsmiljö hör svagt sår, utan det är ju mer här kafémiljön. Så att då, och det är vi också programmerade för det här, det är liksom en mänsklig grej, att det kan ju vara någonting viktigt, tänker vår hjärna, så det är bäst att jag lyssnar in mig. Och har man då en halv ospännande uppgift framför sig på datorn, då blir det ju mycket mer så det här är ju en insikt att förstå, att vi klarar inte, det går åt mycket energi att parera diskussioner som pågår i bakgrunden bland människor som vi liksom förstås känner. Så.
Ja, och jag tänker att om vi nu ska försöka hitta lösningar på problem med öppna landskap, för vi kan ju inte alltid påverka om vi sitter i sån eller inte, och de är dessutom väldigt vanliga. Och många företagsledare ser också, som sagt, de ekonomiska vinsterna, allt fler jobbar hemma, att det blir väldigt tomt på arbetsplatser, och då kan det vara svårt kanske att motivera kvadratmeter ytan om alla skulle ha ett eget rum.
Mm.
Men sen tänker jag också att trots att jag känner till det negativa med öppna landskap och liksom erfar dem egentligen dagligen, så skulle jag också, det här kanske är en vanesak, jag vet inte, att om jag plötsligt kom till jobbet och så hade vi varsitt litet rum sådär, skulle jag tycka, oj vad märkligt och vad instängd jag skulle känna mig.
Precis, instängd. Spontant kände också instängd. Ja.
Men frågan är då om det är en vanesak. Mm. Kanske i ganska stor grad egentligen.
Jag läste en annan artikel också om 9 problem. Om vi börjar där och vi sammanfattar problemen som det orsakar. Och det är de vi behöver lösa. Man blir alltså mindre produktiv. Det är svårare att jobba ostört. Man blir distraherad. Och sen har man också sett att några upplever mindre tillit. Man känner sig lite bevakad. Så, när man är liksom, ja men här har vi, då ser alla vad jag gör. Men det kan man inte gömma sig med om man sitter.
Det beror ju lite grann på hur man sitter. Men det är ju om folk kan gå bakom mig.
Mm.
Sitter jag med en vägg bakom ryggen så då är jag ju inte lika bevakad. För det handlar ju ofta om att folk ser vad jag har på min skärm, eller hur?
Ja, precis, så det pratade man också om där i Freakonomics-avsnittet. Att man kanske hade jobbat jättehårt i 1,5 timme och behövde den här mentala pausen och gå in och kolla något fotbollsresultat eller vad det var. Och så gjorde man det, men då fick man liksom smyga iväg kanske med sin telefon och göra det. För att man kände att, tänk om någon går förbi och ser på min skärm, att jag tittar på det här. Då ska jag liksom, hörni, jag har faktiskt jobbat jättehårt här.
Ja, men där har jag har en så här intern kommunikation med mig själv om just det där faktiskt.
Mm.
För att det är ju så att då och då behöver i alla fall jag göra någonting som inte är jobb under en dag. Det skulle kunna vara att släppa ett poddavsnitt, för det gör jag ibland på jobbet.
Mm.
Och det har jag okej av min arbetsgivare att göra, som till och med stöttar mig i det här. Däremot så är inte det arbetstid, så att jag ska inte rapportera den tiden som arbetstid. Nej. Och då tänker jag att eftersom det finns ett system för det här och det är transparent, då finns det ingen anledning att jag skulle liksom hymla med det. Och samma sak som nu, vi har byggt om badrummet och då har jag ibland behövt surfa kakel på arbetstid.
Mm.
Jo, men det samma sak där tänker jag. Jag säger till mig själv då att det är väl okej om någon ser det. Därför att om jag sen sitter och tar igen jobbet hemma en kväll, då är det ingen som ser det. Så att någonstans måste det ändå handla om,
ni vad ska har jag säga? En tillitsfull kultur.
Ja, men jag skulle vilja säga det, och då måste jag ju tro på det. Och hymlandet ska ju egentligen bara försiggå om jag på riktigt gör något som jag inte borde.
Mm,
så att man skulle, för det där tar ju också fokus.
Ja.
Eller om jag vill slappna av med att kolla Facebook eller vad det skulle kunna vara, så borde ju det vara okej.
Ja, precis. Men då kan man behöva ha så här, får vi kolla sociala medier, eller så här, får låter ju väldigt bestämt, men vad säger det om man ser att någon gör det? Ja, men det kan bara betyda att man tar en paus. För att det kan just vara en ganska skön paus att kolla sociala medier, som vi ofta säger är dåliga, men det kan vara jätteskönt.
Ja,
bara
men
scrolla
absolut.
Igenom. Men precis, och man tänker det här med att vi sparar in pengar på att jobba i öppna landskap. Om vi inte löser utmaningarna med det, så är det ju faktiskt så att lägre produktivitet, det kostar. Mindre kommunikation, som vi sa då, face to face, och mer e-mail och kanske sån här Slack och Jammer eller vad man har. Och sen har man också sett att för en del då som upplever stress av det här, så får man högre blodtryck och stressnivåer och sjukdagar. Och då blev det helt plötsligt kostnader som man inte kanske, de dyker upp på en annan plats i resultaträkningen.
Ser dem inte direkt i rummet.
Inte direkt, så.
Och hur gör vi då?
Ja, och jag varit också lite provocerad av någonting som kom ut från, jag håller lite koll på den här sajten chef.se, som är så här, typ glöm kontoret, jobba hemma är mer effektivt. Jag tror att vi har ett jätteproblem när det börjar bli en kultur när man säger, ja, så jag får ju jobba hemma, de dagarna får jag så mycket gjort. Dags att ta itu med att det kan vara så att man kommer till jobbet och får mer gjort där, och man kan få vara hemma. Och absolut, ibland är det ju superskönt att jobba hemma. Men jag tror att det börjar bli farligt när man jobbar hemma för att få saker gjort. Vilket vi också har sett i vissa studier att folk får. Då ska vi inte abdikera. Då ska vi börja jobba med den här öppna kontorsmiljön så att den blir riktigt, riktigt bra. Så att man vill komma till jobbet.
Ja, för att jag måste säga att det kan vara jätteskönt för mig att jobba hemma. Jag gör det i snitt en dag i veckan. Däremot, gör jag det 2 dagar i rad, då börjar jag sakna det här att jag trots allt kan gå fram till en kollega och knacka honom eller henne på axeln i det öppna kontorslandskapet, och att det faktiskt är ganska lätt. Det skulle väl i och för sig vara rätt lätt också om man satt bakom varsin dörr. För då blir det lite liksom längre väg att höra av sig och störa inom citationstecken då någon. Plus att jag inte har höj- och sänkbart bord. Vilket är så här, kan tyckas vara en liten grej. Mm. Men på riktigt känner jag, när jag har suttit länge hemma, numera, förut jobbade jag liksom varenda dag i den miljön, att liksom det kliar i låren och jag bara, herregud, jag har suttit för länge.
Det kliar dina höftkulor.
Ja, det kanske det är. Ja, men, och det är på sätt och vis en ganska härlig känsla, för då har jag blivit medveten om att det sittande är inget bra. Nej, men så att det finns grejer som i längden är så nej, nu vill jag till kontoret. Men samtidigt så har vi, där jag jobbar också, den här utmaningen med liksom superhögt i tak och liksom inte alls en ljud... Alltså det är inte inrätt för att vara dämpande för de här allmänna ljuden.
Mm.
Och ibland om någon har har högtalaren på och har ett samtal då utan lurar med någon i telefonen och det skrapar. Och, alltså, jag tycker det är jättejobbigt. Och vi skulle behöva lite fler utrymmen där vi kan just gå undan och fokusera. Mm. För det blir ofta fullt och fullbokat. Så att, absolut är det där en balans.
Mm.
Så att man har möjlighet att vara hemma, men om man bara vill vara hemma, då är det ju någonting som vi har tappat greppet om, som du säger. Om det inte är någon slags frilansnätverk där man, jag vet inte.
Men jag kan ju också reflektera att det var ju kändes jättekult när jag blev egen, det här med att kunna glida runt och jobba på café. Men eftersom jag är så intresserad av det här med hur hjärnan funkar, så märker jag att det går ju, vart ska jag sitta idag, och då måste jag ju liksom köpa lunch där, jag kan ju liksom inte ha med mig massäck in, och kommer jag få sitta ostört, det vet jag inte heller. Och just det här, stå och jobba, så att det tog ju mig några månader, men sen har jag ju aktivt sökt upp och ha ett kontor. Och för mig så förenklar det väldigt mycket, därför att där kan jag stå och jobba, kan ha med mig min matlåda. Det är en miljö jag känner igen och som liksom hjärnan känner igen, så att det spar väldigt mycket kraft. Så att jag saknade det. Och det var någon som sa, men det måste vara så skönt att kunna sitta på café. Ja, ibland är det. Men jag ska också ibland skriva texter och koncentrera mig. Och det är så skönt. Så idag ska jag till kontoret och jag liksom längtar till den stunden. Sen är det inte mina riktiga kollegor, om jag ska säga, men det blir ändå som typ kollegor, de som jobbar där och sådär. Så att...
Ja, men och det här med koffismiljöer och så, jag kan gilla det. Jag satt i en sån miljö igår för att det passade mig. Jag var liksom på väg mellan punkt A och B och hade några timmar över. Och det kan vara jättemysigt ett tag, men då har ju jag dels den där faktorn att jag faktiskt blir då bevakad.
Mm.
Alltså nu är det inte säkert att folk är så himla intresserade av vad jag gör, men ja, men det slår mig nu att det inte bara handlar om vad vi har på skärmen, utan det är ju också, till skillnad från när jag är hemma, jag kan lägga fötterna på bordet, jag kan peta mig i näsan om jag vill, jag kan se jättekonstigt ut i håret och strunta i vad jag har på mig.
Mm.
Och det är en ganska skön känsla, men inget av det där får jag heller på liksom kaféet.
Nej.
Och jag har alla de här ljuden runt mig. Jo, och dessutom, när jag kommer till kaféet och jag har bestämt mig att jobba där, så vet jag ju inte riktigt var jag får sitta.
Nej.
Och det skulle man kunna jämföra med aktivitetsbaserade kontor som också är på modet.
Mm. Precis, för det är inte samma som att ha en öppen planlösning.
Men,
för jag tänker där att man, alltså som organisation, man behöver ju fundera på om man ska ha liksom öppen, vilka behov har vi, vilken typ av jobb gör vi? Om vi har, jag tänkte på de här fastighetsmäklarna, de kanske väldigt mycket sitter och ringer och ringer och ringer, och då är det ju väldigt viktigt att kunna sitta och ringa, kanske gå in i ett rum, det behöver inte vara ett, liksom stängd med ingen liksom utsikt på något sätt, men att man, de behöver ju kunna ringa utan att störa varandra.
Ja.
Men de flesta behöver ju sitta och skriva, producera, och sen behöver vi träffas och ha möten, och kanske just ha möten där vi kan stå för att hålla energin uppe till exempel. Så att det första är ju att identifiera vilka ytor behöver vi, så för att och börja där, och sen som team, ja, hur jobbar vi, och sen för mig som individ, att jag, vilka ytor behöver jag, vilken arbetsmiljö behöver jag, och vad kan jag få till där jag jobbar nu, för vi kommer inte bygga om kontoren i första taget om vi inser att
det är en ganska stor investering.
Så att man kanske inför en arbetsdag försöker utifrån det man har framför sig planera in att ha tillgång till den typen av miljö man behöver.
Mm.
Och sen tror jag också att det här med att man behöver kanske ha ganska tydliga regler, för att du och jag kanske känner varandra och är schyssta mot varandra, och jag ser att nu ska jag vara tyst och någon är väldigt sådär, gud jag ska inte störa, men på en grupp på liksom 10, 11, 12, 20, 30, 40 personer, kommer det vara några som börjar bryta mot de här reglerna, har liksom pling push notiser på telefonen, tar korta samtal vid datorn, och det ackumuleras och det blir väldigt mycket störningsmoment. Så att Ja.
Och det tänker jag också att man behöver lyfta en diskussion om i jämna mellanrum, för att vi irriterar oss på olika saker. Vi är ju, det som stör den ena stör inte den andra. Det enda sättet att reda ut såna här knutar innan de blir liksom jobbiga konflikter, det är att prata om dem tidigt.
Mm.
Så det skulle man ju kunna initiera sådana samtal faktiskt. Mm. Ja, men som jag tycker det här med att ha, ha samtal på högtalaren med någon i en miljö där väldigt många andra kan höra är på många sätt jättekonstigt.
Mm.
Man, till att börja med så bör man informera den som är andra änden att nu är det väldigt många som kan höra dig. Men också det här att tänka på sånt och någon kan tycka att nu sätter jag på jättehärlig musik här i bakgrunden så alla ska ha det mysigt. Och så är det någon som tycker att det är förfärlig musik och inte kan koncentrera sig.
Mm.
Eller som, det var också från det här Freakonomics-avsnittet och jag minns inte sammanhanget, men någon hade liksom suttit i sån här, cubicle heter det på engelska, sån här,
bås.
Mm. Länge och precis bredvid någon som alltid hade jättelånga samtal med sin, om det var mamma,
ja, mamma
och det bara, ja. Den här personen bara, nej jag orkar inte längre. Alltså, ja. Så att, det där behöver man ju snacka på ett fint sätt framföra till varandra. Att snälla, jag skulle verkligen önska att vi inte kunde göra det här och det här.
Ja, eller liksom lyfta det från individ. Så att om man tar ett möte, då behöver inte jag säga, jag gillar inte när Boel sätter på julmusik. Utan då kan vi prata om, vi bestämmer att vi har inga ljud på. För det tycker jag bara är så här, inget pling.
Mm.
Om du har, men då kan du ha, om du behöver höra att det ringer, då kan du ha liksom, i telefonen kan du ha en sladd och ha i ena örat när du sitter vid datorn.
Mm.
Så vi säger inga pling. Vi tar, ringer det, då går man iväg och svarar i telefon. Och det här kan ju också vara att man säger att en viss tid på dagen, kanske man har så här focus hour eller någonting, då ska det vara helt tyst.
Mm.
Efter lunch, då säger vi, då är det mer okej. Men det ska inte ligga på en individ att behöva klaga, utan om man lyfter upp det, då behöver jag inte säga att Boel spelar dålig musik, utan jag kan säga, skulle vi inte kunna liksom föreslå att musik, det lyssnar man på i sitt öra, men, så, och sen kanske vi har en omröstning och säger, tycker ni att vi ska ha typ veckans spellista efter lunch? Då kanske 9 av 10 säger ja. Ja, då kan vi ha det. Men att man lyfter bort det från att man måste peka ut, och sen ska de här sitta tydligt så att man ser de här reglerna, och sen kommer det ändå ta tid innan man jobbar in dem. Men de allra flesta, upplever jag, säger att det är svårt att fokusera, och då måste vi ta i den här frågan ordentligt och inte klaga i ett år till.
Nej, precis. Gör något åt det som är ett problem. Förresten tycker jag, apropå Freakonomics-avsnittet, så var det en studie där som var ganska intressant. De hade följt, just det, en ekonom från Stanford hade följt en resebyrå i Kina. Vet inte riktigt varför det var så.
Mm.
Men hur de testade att låta medarbetarna jobba hemifrån.
Mm.
Och som jag förstår det, alltså jobba hemifrån hela tiden.
Ja.
Och då visade det sig över tid att produktiviteten ökade med 13%.
Mm.
Och det är en sån här siffra som håller fram den för vilken ledningsgrupp som helst.
Mm.
Och så gör de vågen. Man vill ju bara ha det där, eller hur?
Ja.
Ja, nej men så mycket riktigt så gick ledningen igång på det här och sa att nej men då kan ju alla jobba hemma.
Mm.
Men då visade det sig att om det var ungefär
50%
som när allt kom omkring, trots att det var i stort sett unisont att alla upplevde liksom större fokus, man fick mer gjort och det var skönt på massa sätt. Så nej, de valde ändå att fortsätta jobba från kontoret.
Mm.
Och det är ju ändå något det här med att känna att man hör till och har sitt gäng och har sin plats i det gänget. Att det nog betyder ganska mycket för oss.
Men det blir det här att man kommer tillbaka till syftet. Alltså syftet med vår organisation, varför behöver vi ses? Ja, så här, okay. Det blir som att det flyter ihop lite grann. Vi behöver ses och kommunicera. Men det blir som att när vi väl ses och kommunicerar i möten, då håller vi på med det digitala också.
Mm.
Och när vi väl ska jobba själva vid datorn i ett öppet landskap, då håller vi också på att småkommunicera. Så det blir, vi kommer tillbaka till det ordet gränslöshet. Att jag tror att vi behöver gränser. Nu är vi i ett möte där vi ska ses ansikte mot ansikte. Då är det det vi gör, och tar bort det digitala. Nu ska jag sitta vid min dator. Då tar jag bort att du och jag, liksom, jag säger så här, du kommer ihåg det där som hände igår, att liksom, för jag vet ju inte vilken process du är i. För mig kanske jag är lite så här,
du vill småsnacka.
Ja, småsnacka lite, att man sätter upp, man kan behöva vara lite liksom mer fyrkantig och tydlig, mer tydligt varför bakom, så att folk börjar liksom förhålla sig till det. För jag tror att det finns ofta en god tanke bakom till exempel aktivitetsbaserat. Men Men så kanske man tappar det längs vägen. Och sen blir det att liksom det finns en tyst yta. Men ja, då går folk och sitter där och pratar. Så att man behöver ta det här i hampan. Och liksom styra upp det lite grann tillsammans.
En tydlig struktur.
Ja.
Och uttalade regler vet jag inte. Men det låter lite tråkigt. Men det kanske kan vara bra.
Men stöd för fokus kan man kalla det för.
Småsnacket sker runt kaffeautomaten eller i fikarummet. Men inte i fokusrummet till exempel.
Nej, och kanske att man säger... Jag har bestämt att mellan 9 och 10 till exempel, då ska det vara tyst här. Så, då ska det vara tyst därför att vi har märkt att på förmiddagen så har vi lättare att koncentrera oss på knepiga grejer och vi inte tappa den tiden då. Men däremot efter lunch då är det liksom så. Så att man behöver, vad har vi för behov och vad är läget just nu? Vad är utmaningarna? Lyft ifrån att en individ ska behöva peka på en person och säga att han eller hon snackar. Och hur vill vi ha det? Vad behöver vi ha för liksom riktlinjer för att få till det? Och sen, som med allt annat, testa. Man kan också säga, vet du vad, vi testar det här i 2 veckor. Och sen utvärderar vi. För då blir det inte så hårt heller att vi säger att...
Och då får alla vara medarbetare som vi pratade om i inledningen där. Att det inte bara ramlar ner en regel i huvudet på oss från någon som bestämmer. Utan att man får tycka till. Det är väl det viktiga egentligen. Ja, nej men för vi sitter nog fast med de här öppna landskapen ett tag till i alla fall.
Ja.
Även om det förändras då mot mer hemarbete i vissa branscher i alla fall. Och även mer aktivitetsbaserat. Och där vore det väldigt intressant att höra från er som jobbar i aktivitetsbaserade miljöer. För det jag har läst om det, jag har egentligen inte jobbat i sån miljö själv. Det jag har läst om det är att jobbigt att förändra men sen vänjer sig folk. Men det skulle ju vara väldigt intressant att se en riktig studie som inte bara bygger på vad folk uppskattar och uppfattar själva. Utan hur blir det faktiskt med produktivitet och så.
Och där man har fått det att funka, vilken typ av kommunikation har man behövt ha? Runt att det faktiskt funkar, att det här är en tyst yta och det här är en brainstorming yta. Alltså hur har man fått att funka, vilka typer av kommunikation runt det?
Jag tänker också på det här med trygghet.
Ja.
För det är något som går igång hos mig med aktivitetsbaserat. Ja, det skulle kunna funka tänker jag. Men om jag vill ha en bild på mina ungar på mitt skrivbord. Mm. Eller de här små sakerna. Jag vill kunna sitta här och få in ljuset på förmiddagen. Alltså,
jag tror det finns forskning på det där också. Nu ska jag kanske kan leta fram det. Men, och sen tänker jag också igen för min hjärna. Det finns en trygghet i att veta att jag kommer in på jobbet och jag kommer gå till min plats och vara där. Istället för att jag är så här, undrar vart jag ska sitta idag.
Hur mycket fokus och kraft har det?
Och sen är det så att vi är inte helt papperslösa. Och till exempel den branschen som jag kommer ifrån, där behövs det fortfarande mycket permar. Och alltså det blir ett extra moment och det blir inte ett roligt moment. Det blir faktiskt ett störningsmoment. Så att man behöver igen komma tillbaka till, men vilken typ av verksamhet är det? Mm. Vilken typ av behov har vi när vi utför våra arbetsuppgifter och stötta den här liksom, möblemanget. Men vi hittade 5 tips för arbetsmiljön i alla fall. Och du pratade om det här med just att dämpa ljudet. Det går ju faktiskt att göra insatser för det. Alltså mattor i gångar, ljudabsorbenter kallas det för. Och man kanske kan räcka upp handen och säga jag är väldigt ljudkänslig till exempel. Och ta hand om belysning, ventilation och temperatur. Alltså, det här är så här basgrejer. Och just ha bra tillgång till den typen av mötesrum och tysta rum som man kan behöva. Jag tror att alla som har jobb vid dator kommer ibland behöva tysta rum. Vare sig man vet om att man behöver eller inte så är det bra. Och just att involvera medarbetarna i framtagandet av förhållningsregler.
Hur vill vi ha
uppdatera.
Det här på jobbet?
Ja, precis.
Jätteviktig fråga. Och det här är en jätteintressant diskussion som pågår hela tiden på många platser. Och jag tänker att den är nära knuten till något som vi kommer att prata mer om. Det här när vi gör saker kommer ju om några avsnitt. För det här hur vi då knackar varandra på axeln eller låter, pratar, spelar saker utan att störa varandra. Det hänger ju också mycket ihop med när mejlar vi varandra. Att kanske samla ihop saker och inte liksom skjuta ut små skurar hela tiden och... lite sånt vett och etikett helt enkelt. Och det blir ju mer och mer så med mycket, apropå det här samtal som pågår rakt ut i luften med mobiler. Vi börjar ju röststyra våra digitala enheter mer och mer. Och det är ju svårt, även om vi har lurar så behöver vi prata. Det tänker jag också kommer att påverka ljudmiljön faktiskt.
Ja, jösses. Ja. Vad mycket prat det kan bli. Ja. När det inte ens är riktat till någon annan utan det är till min telefon.
Till min Siri.
Ja, till min Siri som ska...
Så det händer ju mycket hela tiden som kommer säkert att förändra mycket av det vi pratar om nu. Kanske bara på några års sikt.
Mm. Men som är så mycket annat, just det här att ju tidigare man agerar på någonting, ju mer proaktiv man är, desto lättare och mycket roligare är det än när det är, nu är det katastrof. Ingen vill vara på kontoret. Det är inget roligt läge. Utan så här, hur skapar vi en riktigt bra arbetsmiljö tillsammans givet den fysiska miljön som vi har?
Mer eller mindre har.
Ja.
I någon mån kan påverka. Det vore så roligt att få höra från er där ute. Vad ni har problem med idag, vad ni retar på, hur ni löser sådana problem eller hur ni inte löser dem. Berätta gärna för oss. Alltså inte löser dem, då menar jag att ni sitter i problem just nu som är besvärliga. Berätta för oss. Vi finns på healthforwealth.se, på LinkedIn och på Facebook.
Och så vill vi tacka Agda Media för den här produktionen och vi hörs igen. Ta hand om er. Hej då!
Hej då!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.